Jag skulle säga så här att det intressanta med Benedikt den 16:s bibliska, mycket bibliska sätt att tala och reflektera, det är att han är förankrad i kyrkans tradition, han är förankrad i kyrkans traditionella bibelutläggning, men han är samtidigt oerhört kunnig när det gäller modern exegetik. Och detta är en kombination som jag tror kan utmana som kan utmana den protestantiska samtalsparten, utmana i positiv mening.
Är den protestantiska samtalsparten idag lika nära förankrad i bibeltexten?
Jag får nog säga att jag saknar hos många protestantiska teologer den här väldigt genomtänkta kombinationen av modern exegetik och kyrklig bibelutläggning som Ratzinger, som Benedikt den 16 företräder. Alltså den skriften alena principen kan lätt i praktiken tolkas så att exegetiken liksom får avgöra. Och det är ju inte riktigt meningen, därför att skriften alena betyder ju inte att exegetikprofessorerna ska bestämma vad som är kyrkans tro och lära, utan det är ju, det måste ju tolkas i ett kyrkligt sammanhang. Men alltså reaktionerna på valet av kardinal Ratzinger till påve och på hans, vad han har sagt i sina tal och predikningar, och på encyklikan Deus Caritas Est, tyder på att han gör intryck, så att säga, på människor med en evangelisk protestantisk bakgrund.
Har du hört reaktioner bland teologer i Sverige på encyklikan till exempel, eller på andra saker som den nya påven har gjort?
Alltså, kanske inte så mycket i Sverige, för att när allt kommer omkring så är ju, alltså svenska, i Sverige lever man ju inte så nära katolska kyrkan. Det är en helt annan sak med Tyskland eller USA, alltså länder där katolska kyrkan är stor och samtidigt de protestantiska samfunden är stora, så man lever sida vid sida. Där tror jag det betyder väldigt mycket att Benedikt XVI talar på ett sätt som är just är bibliskt. Inte i första hand hänvisar till påvliga uttalanden eller Thomas av Aquino, utan hänvisar till Bibeln. Det tror jag betyder oerhört mycket.
Men du menar att teologer som är förankrade i Svenska kyrkan har i allmänhet inte katolska kyrkan som första dialogpartner?
Oh nej. Oh nej.
Utan?
Ja, det är svårt att säga, alltså, därför att den typ av majoritetssituation som, och ja, alltså, Sverige har ju länge varit ett oerhört enhetligt land, och det gör ju att kristen tro i Sverige uppfattas som lite grann spontant. Man märker det i media fortfarande, att kristen tro är antingen statskyrkan eller frikyrkligheten. Statskyrkan finns inte längre, men låt oss säga, antingen är den etablerade lutherska kristendomsformen, hur luthersk den nu är idag, eller också är det frikyrklighet, läseri, pingströrelse och sånt, va? Men alltså man förhåller sig inte till katolska kyrkan på det sättet, eller till katolsk tradition. Det är mycket tydligare i Tyskland eller i USA, alltså hos lutheraner i USA eller i Tyskland, mycket tydligare att man liksom hela tiden förhåller sig till den katolska traditionen, katolska kyrkan, därför att man hela tiden har levt sida vid sida. Och jag menar, det är ju ingen hemlighet att de flesta ledande tyska teologer på den evangeliska sidan, som är, låt oss säga, i 60, 70, 80 års åldern idag, de är ju gamla kollegor till Ratzinger och känner honom ju väl. De vet ju vad han står för. Så de har ett förhållande till denna typen av teologi som inte man på samma sätt kanske har haft i Sverige.
Men vad tror du att det betyder för konfigurationerna i det ekumeniska fältet i Sverige när det ändå på sista tiden har förekommit företeelser som Jesus-manifestet där katoliker och pingstvänner har uppträtt tillsammans? Är det engångsföreteelser eller?
Även om Jesusdebatten den var intressant så är det ju ett övergående fenomen, för att den har ju inte lett till någon djupgående reflektion kring de här frågorna. Och jag för min del tror ju inte, jag tror alltså att katolska kyrkan kan forma med pingströrelsen eller med företrädare för frikyrkligheten, kan katolska kyrkan forma en ad hoc, alltså taktisk allians så att säga i vissa frågor, särskilt nu när man har kommit ut med det här uppropet om bevara äktenskapet. I sådana frågor tror jag säkert att det finns en möjlighet till fortsatt samarbete, men om man verkligen ger sig in på de teologiska frågorna, då tror jag inte att frikyrkligheten kommer att vara den främsta parten att tala med eller att arbeta tillsammans med. Därför att den katolska teologin, katolska kyrkans tro och lära och teologi är trots allt, ja, jag skulle vilja säga mer reflekterad och mer förankrad i ett filosofiskt och historiskt tänkesätt än vad frikyrkliga teologer hittills har haft.
Men där var förre påven kanske mer förankrad i filosofi än den här? Kan man säga det, att Johannes Paulus II var mer förankrad i filosofi och den här mer i Bibeln? Eller är det att förenkla?
Jag tror det är att förenkla, för att Johannes Paulus II var förvisso en filosof av klass. Han hade, om han inte hade blivit biskop och kardinal och påve, utan fortsatt som filosofiprofessor, kunde han förmodligen ha blivit ett namn. Och hans filosofi är intressant och att den slår igenom en hel del saker som han säger och gör som har med moraliska frågor framförallt, ja, människosyn. Men
så att om man inte hade blivit på så hade han kunnat bli berömd?
Ja, jag frågade en filosofiprofessor vid The Catholic University of America som är specialist på fenomenologin och själv präst, om Karl Wojtyła var en stor filosof. Och så svarade han ungefär så här, att han är betydande, alltså han är inte obetydlig, men han hade liksom inte tid att utveckla det han började med.